Det här är avsnitt 128 av pratradioprogrammet Stormens utveckling. På plats här i Malmö musikstudio är jag, Ola, och du, Liv. Hej!
Hej, hej!
Vad ska du prata om i veckans avsnitt?
Jag tänkte prata lite grann om när kapitalismen är dysfunktionell.
Wow!
Och det är något jag upplevde till exempel när jag läste ett inlägg av en svensk kändis på Instagram förra veckan.
Då tar du det sen helt enkelt då. Mm. Men jag börjar här då.
Mm.
Det är så att det har varit ett himla tjat på Twitter de senaste dagarna om hur dum i huvudet Nyamko Sabuni är.
Mm.
Det är ingenting du har märkt eller?
Nej, jag är inte på Twitter, men då kan jag liksom vara rösten av lyssnaren som inte har följt detta.
Ja, precis. Det är nödvändigt för att det finns ju de här vattentäta skotten mellan den delen av befolkningen jag tillhör då det här är allt och resten då det är inget som du tillhör. Så att det behövs att det är en av varje. Nej, men det var bara det att jag, det var en sån grej som jag bara läste igen och igen. Att folk länkade till ett klipp och skrev: haha, Sabuni säger att inget revolutionerande har hänt inom sjukvården sedan penicillinet uppfanns. Haha, det är så bizarrt. Det har alltså inte hänt något efter att antibiotika upptäcktes 1928. Okej, har Sabuni inte hört talas om pacemaker, cellgifter, kortison, PSA-test, magnetröntgen, ultraljud, robotoperationer, njurtransplantationer, upptäckten av DNA, poliovaccin, höftproteser, lungtransplantation, hjärttransplantation, utrotningen av smittkoppor, upptäckten av och senare bromsmedicinerna mot HIV. Inget av detta har Sabuni hört talas om. Ha, 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 ha. Inte konstigt att liberalerna ligger där de ligger. Så skrev alla. Och jag kände hela tiden, jag tänker inte klicka på det här.
Nej.
Jag tänker inte kolla på det här klippet.
Nej.
Jag bryr mig inte. Men jag var så fruktansvärt nollställd inför vad jag skulle göra i det här avsnittet. Att det var helt förgjort.
Mm.
Alltså det fanns inte ett embryo till idé ens. Inte något som den fick att krysta fram något om. Så efter att ha suttit då helt blank framför skärmen en hel dag och en hel kväll var jag till slut framåt småtimmarna så blev jag till slut tvungen att slå på ljudet på det här jävla Sabuni-klippet. Och det jag tänkte när jag gjorde det, när jag slog på ljudet på det här klippet, var att den enda chansen här är väl om det går att göra en konträr vinkel på något sätt. Alltså jag kan inte vara person 897 som gör spaningen att det var pantat sagt av Sabuni.
Mm.
Vad hon sa i det här klippet. Utan det måste vara något om att ja, men kanske att hånskrattarna missförstår eller är orättvisa mot Sabuni på något vis. Alltså jag måste hitta någon sån annorlunda vinkel. Och jag kan säga att det här klippet är då, för att ge bakgrunden, så är det här klippet, det är då från en video på Liberalernas egna YouTube-kanal. Det är Svenska Dagbladets ledarskribent Tove Livendal som håller ett samtal med då Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Och det är ett 40 minuter långt samtal som heter Politik utifrån sju sorters kakor. Och de diskuterar framtiden. Det är temat.
Okej.
Hur kommer framtiden se ut inom olika fält?
Mm.
Och den här videon hade då kanske varit något som passerat obemärkt förbi och haft typ 63 visningar.
Mm.
Om det inte varit för att den plockats upp av vänsterdebattören och journalisten Max V. Karlsson. Han såg den här videon och reagerade på att det var då komiskt usel politisk kommunikation och gjorde en Twitter-tråd där han klippte ut de sekvenserna från videon som han tyckte var highlightsen i pajighet så att säga.
Mm.
Och den liksom sekvensen då, det lilla klippet som fick bäst spridning och mest glada tillrop var när Sabuni sa det här om att inget har hänt inom sjukvården sedan antibiotikan uppfanns. Så det var då det här klippet, jag har sett det klippet stå på utan ljud i mitt flöde i 20 timmar.
Mm.
Jag har bara sett det flimra förbi upp och ner.
Mm.
Och nu då slog jag på ljudet och hoppades lite på att går att göra någon slags konträr take på det här då som sagt. Och, ja, just det, och det var också som sagt då, att det heter politik utifrån 7 sorters kakor. Att Tove, Ulf och Nyamko sitter runt ett bord och fikar och så får varje kaka symbolisera ett ämne. Och nu var det då radiokakan var det här, som innebär att de skulle prata om teknik. Hur kommer den tekniska utvecklingen påverka framtiden? Bland annat när det gäller sjukvården pratade de om då. Hur kommer liksom tekniken göra att sjukvården ser ut 2047, hade de hela tiden som årtal. Det är 25 år framåt, va? Så i alla fall det då är upplägget som föranleder den här utläggningen av Sabuni.
Nej, men jag uppehåller mig också vid sjukvård. Som jag hoppas ska bli mer av friskvård. Tänk på det som har revolutionerat sjukvård i världen. Har ju, man säger, slutet på 1700-talet så uppfanns det första vaccinet. Och mitten på 1800-talet så upptäckte man att hygienfaktor är jätteviktig inom sjukvården. Och början på 1900-talet, 1928, så upptäckte Fleming antibiotikan. Sen har det nog inte hänt så väldigt mycket revolutionerande med sjukvård. Och med den här mängd data som Ulf pratar om tror jag nästa revolution. Det vill säga, med mängd data så kan man förebygga. Man kan jobba mer med hälsovård istället för sjukvård. Och det ser jag fram emot. Med digitalisering och det här FaceTime som du talar om, så kan man ju få råd från andra sidan.
Ja, man kan få råd från andra sidan Atlanten, tror jag hon sa där sen, med FaceTime. Ja, okej. Okay. Det är klart, det låter ju korkat när hon säger att det inte hänt så mycket sen Fleming 1928.
Det var väldigt liksom påläst. Det känns som att hon måste nyligen ha läst en artikel när hon säger inför detta, eller? För annars skulle man väl inte kunna så här, de här årtalen. Och...
Nej, exakt.
Det låter som att hon är liksom förberedd. Och det här är säkert en... åsikt som någon har, eller?
Ja, jag vet inte. Ja, men det, jag tänkte också på just det, att samtidigt som hon säger det här då, så kan hon dra de viktigaste punkterna då i den historiska utvecklingen av sjukvård.
Ja.
För att jag menar, eller för att det blir lite så konstigt att, ja, okej, okay, jag vet att man sedan 1928 har uppfunnit hjärttransplantation, men jag hade nog inte kunnat placera första vaccinet till slutet av 1700-talet.
Varför
eller
inte?
Upptäckten av hygienfaktorn inom sjukvården till mitten av 1800-talet. Så det är en märklig diskrepans där mellan vad Sabuni kan och inte kan.
Verkligen.
Så jag vet inte, så det kanske är det om jag ska försöka hitta den konträra taken. Att jag vet inte, det kanske inte är helt helgjutet med den här korkad vinkeln på något sätt. Det här att man ska hålla på, hon har inte hört talas om hjärttransplantation.
Nej.
Att det, alltså jag vet, det är inte, kanske, jag tror inte att det är det som pågår liksom. Det blir ändå... Att det är ändå något så här lite fånigt orättvist genom att hålla på så här och trumma på den trumman jättehårt. Liksom. Men man ska försöka fundera på vad är som pågår här då. För att liksom om vi tar det här segmentet med från början då, med när de ska prata om framtidens teknik inom välfärd och sjukvård. För det, ja, men det är som sagt då, det är att de pratar utifrån radiokakan.
Du nämnde teknik. Vi ska börja med på radiokakan, denna artefakt.
Den är vacker.
Ja, den är vacker, precis.
Jag förstår inte det här upplägget alls. Alltså, det känns väldigt komplicerat, det här med 7 sorters kakor. Alltså radiokaka, jag fattar inte. Är det något som, finns det en kaka som heter radiokaka?
Ja, det gör det. Denna artefakt.
Ja. Och så har de en Napoleonbakelse och då pratar de om Napoleonkriget. Krigen.
Och en Gustav och andra Adolf.
Precis, exakt.
Nej, men,
sen har de en Budapest stubbe och då pratar de om läget i Ungern. Är det så?
Ja.
Och sen...
så men,
sen en bondekaka. Då pratar de om böndernas situation.
Det kommer på riktigt.
Ja, det kommer på riktigt.
Vi kommer till det sen.
Okej.
Det var
liksom, jag tycker det är en situation där liksom konceptet tar över innehållet. Alltså att, men det behöver inte vara så.
Nej.
Jag har inte lyssnat på hela, det är säkert jättebra.
Man reagerar på att det äts inga kakor alls. Men det är...
Självklart så äts det inte några kakor.
Nej.
Det finns inte en enda människa i Sverige idag som äter sådana kakor ju, på ett sånt sätt.
För att alla är för... ätstörda.
Ja, det har väl helt liksom avslutats. Alltså, alla de som är med i såna politiska partier, de är såna Anders Wallensten-människor.
Mm.
Det är därför som hon pratar om det där med hälsa, är det inte det också?
Mm. Precis.
Att hon liksom hon är en sån person som vill att alla ska få så här hälsoråd och därför inte behöva ha sjukvård.
Mm. Kan vi skära ner lite grann och bara köpa Anders Wallenstens bok till alla medborgare?
Precis.
Men i alla fall, då är det då att Tove Livendal då här utifrån Radiokakan ställer en fråga om hur tekniken kommer revolutionera välfärden ungefär. Det är då en fråga som Kristersson först svarar på.
Nu är min fråga att ni får gå in i framtiden då, vid 2042. Och ni kan gå in på ett sjukhus eller ett äldreboende eller ett klassrum. Och så kan ni beskriva, vad är det vi ser då? Om vi får drömma lite grann.
Ja, ibland så befarar man att det fortfarande faxas journaler till varandra.
Nej!
Alltså, ibland är det så. Jag besökte den gången ett sjukhus i Sydkorea en gång. Där var det informationsflödena var lösta på ett helt annat sätt. Patienterna redan man kom till dörren så visste man exakt vad som visste läkaren exakt vad som skulle hända på andra sidan. Så att, nej men jag är i grund och botten optimistisk där. Alltså det är klart att tekniken kommer att slå igenom enormt mycket. Både i sjukvården, absolut. I skolan också, även om jag tror att skolan är lite mer blandat. Att det där inser vi att tekniken kommer hjälpa på många sätt. Men det finns väldigt mycket som fortfarande ligger kvar i lärarrelation med elever och så. Men på sjukvårdssidan så tror jag. Kombinationen av artificiell intelligens som kan skanna igenom oändlig mängd data tillsammans med riktigt omdömesgilla människor som använder teknologin i mötet med patienten. Där tror jag det kommer hända otroligt mycket.
Precis, det var lite långt klipp. Men det är i alla fall då bara det här med att AI och ny teknik kommer effektivisera allt ungefär.
Mm. Mm.
Och det här var då bakgrunden till det liksom Sabuni sa då, att hon hakar på det här i det klippet som jag spelade upp tidigare. Då hakar hon på det här och säger att ja, men det här med FaceTime som du pratade om, Ulf. Så att det, liksom, det är mer den grejen de är inne på då, att det här att vad är problemet med svensk sjukvård? Det är för lite FaceTime med nätläkare.
Mm.
Att om man ska ju liksom en sån mera om man inte vill göra liksom den här då fultolkningen för billiga flabb, så tycker jag att hela klippet är kanske mera, det är på ett sätt mera ondskefullt än korkat. Så då, eller det är korkat också. Men det är inte så här, det är nog inte, men det är liksom, det är inte på riktigt att Sabuni inte har hört talas om hjärttransplantation. Utan det är mer då att de här politikerna som är välfärdskapitalisternas taltrattar, att de är korkade då av politiska skäl. Och att det handlar om att säga att i framtiden ska vi kunna leverera högklassig vård utan resurser och personal. På grund av AI och FaceTime med nätläkare och någonting om ett sjukhus i Sydkorea.
Mm.
Att bara att allt det här betyder att vi liksom kan slimma verksamheten och en större del av vårdpengen kan gå till Attendo Care, som både Nyamko och Ulf kommer jobba för inom x antal år. Nyamko redan efter valet i höst antagligen.
Hon har ju redan skickat, måste ju redan ha liksom, ha facetimat med dem om det här.
Ja, men i alla fall, att det liksom var mer det som pågick egentligen, tänker jag då.
Mm.
Att det är mitt försök till den här konträra taken då. Men i alla fall, jag kollade då ändå på hela det här 40-minutersklippet.
Wow.
Och bara en grej jag tänkte kunna rapportera om det var att jag undrar, min favorit kanske snarare än diskussionen om teknik utifrån Radiokakan, så var kanske mitt favoritsegment när det gällde märklig och vag och oklar stämning, var kanske snarare när de pratade utifrån just den här Bondkakan då. Och den diskussionspunkten handlade då om stad och land. Hur kommer relationen mellan stad och landsbygd vara i framtiden?
Jag utgår från att vi alla delar målet att stad och land ska kunna samexistera i harmoni och till uppenbar ömsesidig nytta. Och jag undrar om ni känner till något positivt exempel som kan visa vägen framåt, hur det ska bli möjligt, hur man kan inspireras i den andan. Vill du börja?
Jag kan börja. Nej, jag kan nog inte uppge något positivt exempel att lära av.
Nej.
Det finns inte något positivt exempel på att stad och landsbygd existerar i harmoni.
Nej, det har bara varit en extremt toxisk relation genom hela mänskliga historien. Men man måste då blicka framåt istället.
Mm. Försöka glömma och hila från den här fruktansvärda relationen som har varit.
Mm. Vi försöker dra ett streck över allt som har hänt och börja om på med ett blankt papper.
Mm.
Men sen så pratar liksom Sabuni på så här om lite så här allmänt om typ urbanisering och internationella handelskedjor. Att det liksom har varit utveckling de senaste 100 åren bort från den här landsbygdstillvaron. Men också då nu att det blir någon slags motreaktion på det på grund av den senaste tidens kriser och nu kriget som visar behovet av att vara lokalt förankrad också. Att kunna försörja sig själv vid behov när globala flöden hackar och så vidare. Och att det och den medvetenheten kan bli ett uppsving för landsbygden på olika sätt.
Människors också känsla, tror jag, av att i kris och krig så klarar man sig bättre på landsbygden. Den tror jag är ganska påtaglig nu. Jag själv har tänkt, jag hade så här nätverk, tjejnätverk här i helgen som jag träffade. Då var det en kvinna som beskrev, nej, men så har jag ju en släkting på västkusten och det är nära Norge. Om det blir krig så åker jag till landet, blir det värre så åker jag till Norge, de är medlemmar i NATO. Jag har själv tänkt precis samma sak. Ja, men då har vi skillingmark i Värmland. Där kan vi klara oss med mat och vatten och så vidare. Och blir det ännu värre så kör vi över till Norge.
Ja, nej, jag vet inte. Men det är klart att det blåser NATO-vindar nu. Mm. Men det här med att, jag vet, att basunera ut hur sugen man är på att fly till NATO. Det är väl ändå inte helt rätt. Det känns inte helt rätt retoriskt. Nu när man så här ska visa att man är tuff och står upp mot Ryssland och så vidare. Jag är så sugen på att gå med i NATO så att jag ger upp det med att Sverige ska vara med i NATO. Jag söker asyl i NATO nu. Ja, men det bara känns som lite märkligt budskap för en politiker att beskriva sin egen personliga individuella get out plan. Först så är jag en prepper och sen ska jag fly till NATO.
Ifall... Precis, ifall Ryssland anfaller Sverige så skulle inte hon göra så som Zelensky då, som skulle stanna där och slåss, utan hon skulle bara direkt stiga till land som var med i NATO.
Ja, ja, men det är lite så här onödigt ärligt liksom. Eller varför inte, alltså det kostar så lite om att ljuga att man skulle vara Zelensky, tänker jag. Det kommer inte bli skarpt läge.
Nej, verkligen.
Det är bara att säga att jag tänker gå runt med liksom skottsäker väst i Stockholm liksom hela tiden, såklart, under hela det här anfallet.
Mm. Ja, det låter
och
lite,
göra inspirerande tal.
Det låter lite hysteriskt också att ha haft en sån utarbetad fantasi.
Mm.
Jag vet inte om det är vanligt, men jag har inte haft en, eller vänta, det är liksom att man är rätt stirrig om man har en sån utarbetad fantasi att man ska... Att man ska fly till Norge och vart man ska fly och sådär. Men visst, absolut. Men det låter lite uppskruvat. Det låter lite hysteriskt. Men alltså man kan ha det, men man kanske inte ska säga det då.
Man förstår kanske i och för sig då att alltså det kanske är mera liksom passion bakom den här längtan efter NATO. Att den är genuin, märker man här. Liksom, att de i liksom Sabuni och Sabonis kretsar, att
de längtar efter NATO.
De sitter verkligen och så här, alltså hur ska man kunna ta sig till NATO? Liksom? Mm. Att det är väldigt top of mind då, om man har en sån fantasi. Det är inte bara något de tänker på som någon så här teoretisk övning, att det är smartare att gå med i NATO, utan det är verkligen det är någonting de känner i hela kroppen. Liksom.
Det är för dem är liksom gränsen mellan Sverige och Norge, gränsen mellan Mexiko och USA. Liksom, att vi sitter här i Mexiko, men det finns ett land väldigt, väldigt nära, bara på andra sidan gränsen, där allt är möjligt. Och rikedomen flödar och du kan skapa ett helt nytt liv. Så.
Mm.
Det är den känslan.
I alla fall, sen får Ulf Kristersson frågan om man tycker att det finns något positivt exempel på samexistens mellan stad och landsbygd. Och han pratade då bara egentligen om sin hemstad Strängnäs som glesbygdsexempel.
Först tycker jag att vi kanske ändå lite överdriver de här konflikterna. Alltså att det skillnader är ju uppenbart. Det räcker ju att åka från sitta och fika på, hemma i Strängnäs på torget och åka till Stockholm. Det finns så här livsstilsskillnader och liksom temposkillnader. Så är det.
Att visst finns det vissa kulturskillnader, men vi får inte överdriva skillnaden, återkomma till flera gånger. Likheterna är fler än skillnaderna.
Men jag tror likheterna är trots allt större än skillnaderna, det skulle jag säga. De flesta människor har ändå så många egna erfarenheter av olika ställen. Men jag tycker minst Mossad Strängnäs är ett ganska gott exempel. En gammal biskop som kom dit på 50-talet som sa att Strängnäs måste ha varit Sveriges i särklass mest centralt belägna avkrok. Idag är det ju liksom helt integrerat. Eskilstuna, Strängnäs, Södertälje, Stockholm med tåg som tar 45 minuter.
Ja, det här var bara liksom en liten del av det, men han pratade liksom bara på om Strängnäs under det här segmentet. Men det är bara märkligt att när Ulf Kristersson ska prata om glesbygd och glesbygdens förutsättningar så pratar han bara om en kommun som typ ligger i Stockholm.
Mm.
Vad märkligt. En stad som är mitt i Mälardalen. Nordens mest tätbefolkade område.
Mm.
Att prata om glesbygden och så bara prata om motsatsen till glesbygden hela tiden. Det var bara lite märkligt. Det är ingen raffinerad poäng här. Det är bara att du...
Det var för att han var tvungen att ta ett positivt exempel. Och de var tvungna att ta någonting som bara är ett järnvägsstation från Stockholm.
Ja.
Annars skulle det inte gå att säga något positivt. De skulle säga något inspirerande.
Ja, men han sa att det är många i Strängnäs som åker till Stockholm varje dag och jobbar. Så kan du vara på landsbygden.
Det är inte landet.
Det är så jävla lustigt det här med landsbygden. Att alla som bor där jobbar i Stockholm.
Det är väldigt många i min lilla småstad Strängnäs som är varje dag i Stockholm och arbetar. Så att egentligen tror jag att det är mycket mer både och. Sen kanske det är så att en del är klassiska, att det finns ju förutsättningar på landsbygden som är annorlunda.
Sedan när Ulf Kristersson är klar med sin utläggning så bryter Tove Livendal in med en egen reflektion på det här ämnet.
Det har ju pratats ibland om att stadsborna har landet som rekreation, och det är ju både sant, men det är ju, jag tänker det blir fel att tala om det som förminskande, därför att är det någonting som alla går och drömmer om i vardagen så är det stunden för rekreation, det är den verkligt värdefulla tiden. Jag tänker att där finns, om man kan sluta fylla faktiska saker med värdeomdömen, bara se vad är styrkorna. Så.
Ja, men nu har liksom samtalet förlorat all stadga. Att nu vet man inte liksom ens var man ska börja när man ska försöka förstå vad som pågår. Om man kan sluta fylla faktiska saker med värdeomdömen.
Det här är ju att moderater eller liksom höginkomsttagare köper upp hus på landsbygden i attraktiva ställen. Mm. Och så står alla de husen tomma och så dör de ställena och de betalar inte skatt där. Så det är dåligt för de här då orterna. Är det inte det hon bemöter på något konstigt sätt?
Mm.
Att hon liksom, antagligen hon och hennes... bekanta har alla sommarstugor på sådana slags ställen eller villor där.
Mm.
Och då så kanske de ibland får höra att
de
förstör landsbygden, vilket de ju gör, för det blir så att de där husen står tomma och det betalas ingen skatt och därför kan man inte ha, och alla husen blir jättedyra och människor som vill bo där hela tiden kan inte ha skolor och dagis och sånt där för att det bor ingen där på vinterhalvåret.
Mm.
Men då menar hon på att kan man inte säga, måste man ha värdeomdömen när man säger att storstadsmänniskor bara på landsbygden för rekreation.
Mm.
Kan man inte se styrkorna i det? För rekreation är det finaste vi har. Så att kan man inte bara säga att de har det som rekreation med ett stort varmt leende. Och det är något positivt, att det är inte rekreation det vi alla liksom längtar efter och det finaste vi har.
Du ska vara utan värdeomdömen, då får det inte vara positiva heller.
Ja, okay.
Man får bara säga det helt neutralt. De har det som rekreation här. Ja, okej. Okay. Alltså det är det som är att de är där 3 veckor på sommaren.
Mm.
De köper ett hus för 8 miljoner.
Mm.
på liksom Österlen eller i Roslagen och är det 3 veckor på sommaren. Och det är en faktisk sak som man inte ska fylla med ett värdeomdöme. Men det är ingen som har pratat om det här fenomenet innan, så det blir lite svårt om bara kommer in på det. Ja, men det är något hon har ett behov av att slå tillbaka emot då.
Ja, men det känns ju som att hon, exakt, hon känner liksom hon, ingen har ens en gång sagt det här. Ingen har ens en gång anklagat dig för att utarma landsbygden med ditt landställe.
Hon känner att folk tänker det när hon är där kanske.
Det är liksom ingen som har sagt att liksom varför hela kusten ska vara liksom tomma hus.
Mm.
Och att de som bor i området inte ens ska kunna ha liksom ett litet närlivs där. För att vi bor bara 3 personer där på vintern. Och att deras hus har börjat kosta så mycket så att ingen vanlig människa kan bo där.
Men de har ett sommaröppet café då i gengäld. Där man kan köpa extremt dyrt bröd.
Men man får känslan av att hon känner att hon gör något fel. För att annars skulle hon inte ens stå upp där. För det är inte ens någon som har sagt det.
Ja. Nej, men hon vill bara inte ha värdeomdömen om faktiska saker. Ja, men det som är lustigt med det här liksom, som, alltså, som Max V. Karlsson påpekade också, är det här att Liberalerna liksom har lagt ut det här själva. De har ju lagt ut det här helt frivilligt liksom. Och jag tänkte lite grann på den grejen att det är mycket så här klagomål från journalister mer och mer nu för tiden, att människor i maktposition vill inte låta sig intervjuas.
Mm.
Ja, men du vet, alltså, de vill så här kommunicera själva via sina egna kanaler. Mm. Eller så vill de låta sig intervjuas av Margot, du vet, hellre än att vara med, intervjuas av en liksom, så här, politisk journalist. Mm. Och, eller de vill bli intervjuade av olika influencers eller poddare och youtubers som inte har kompetensen att ställa dem till svars. Men det lustiga med det då, som kanske liksom kan vara en tröst för journalisterna, eller vad man ska säga, det är ju att det på något vis blir fan alltid värre, de grejerna tycker jag, när de gör så. Att det blir... Alltså det blir mer liksom, blir mer pinsamt. Att det, alltså det är värre liksom när de har sitt egna rep och hänger sig själva än när det är liksom Anders Holmberg eller vad han heter. Mm. Att det blir, eller som är allt liksom, som den här, ja, men det var en som spreds liksom, alltså hon är ju inte en politiker, men att Kakan Hermansson intervjuades av L, och så var det bara något så här jätte då pinsamt hyllningsporträtt med så patetiska, poetiska formuleringar, att där går hon ett punkhjärta med Prada-väska, och alla frågor var sådär, hur kan du vara så otrolig och fantastisk hela tiden, och hur kan du göra reklam för så bra hudvårdsprodukter och så vidare. Och det är liksom, det blev ju mycket värre PR, eller liksom det blev mer pinsamt för Kakan Hermansson än om hon, inte vet jag, hade låtit sig bli intervjuad av Björn av Klen. Och han hade varit lite så här, haft ett genomskådande tonläge i texten på något sätt. Inte fan vet jag, för att, alltså, när de liksom blir intervjuade så där på riktigt, då blir det ändå så här, är av professionalitet kring allting. Men jag menar, men det är som den här extrema pajigheten som kan uppstå utav den här, när folk som inte alls riktigt kan media och kommunikation ska göra det. Så det är som att det blir mycket värre.
Ja.
Så det är på ett sätt då kanske en tröst för alla arga journalister som känner att de inte får svar. Att, det, jag vet inte, det är lustigt det där. Att det är fan värre att göra sitt egna YouTube-klipp än bli utsatt för ett skjutjärn på något vis. Att, ja.
Man kan blomma ut mer i sin pajighet.
Ja, precis. Det blir gränslöst mycket pajighet. Att det är ingen som avbryter pajigheten och ställer en ny fråga om något relevant. Utan det är bara, jag vet inte, alltså man kan breda ut sig hur länge som helst då i sitt resentiment om de här människorna på landsbygden som man tycker tittar snett på en. För att man har köpt upp alla fastigheter där.
Förstår de inte hur mycket jag älskar naturen? Om de visste hur mycket mitt hjärta brinner för den här mysiga orten på sommaren, skulle de inte kunna kritisera mig, för den kärleken är så ren.
Ja.
Hur mysigt jag tycker det är i Båstad. Om de visste hur mysigt jag tycker det är i Båstad.
Ja, ja. Nej, men det var bara det då, att jag... Jag slog på ljudet på det här Nyamko Sabuni-klippet i slut då, i hopp om att hitta en konträr take. Det gjorde jag kanske lite halvt, inte riktigt. Annars var det kanske ganska mycket då, bara att jag snodde Max V. Karlssons grej och la till ett par extra reflektioner här då.
Just det.
Mm. Så det var det. Det var så det blev då den här gången.
Ja.
Okej, okay. Ja, men vi går
tack
vidare då.
Mm,
tack.
Ja, jag tänkte prata om då när kapitalismen är dysfunktionell.
Mm.
När liksom det känns som att kapitalismen inte fungerar så bra och därför blir liksom lite jobbig eller något som inte riktigt funkar och därmed bara liksom slösar ens tid.
Mm.
Och den här typen av dysfunktioner är ju ganska lätt att se liksom dysfunktionella element i andra ekonomiska system som man har lite på avstånd. I planekonomi till exempel så kan vilken idiot som helst se där att det måste ha varit jobbigt att stå i en brödkö eller något sånt. Det var slöseri med folks tid.
Mm.
De hade nog velat göra något annat den tiden. Men det är lite svårt att se då liksom, vad är vår brödkö?
Just det.
Vad är liksom, när man är mitt i någonting själv är det svårt att se det. Men ibland så liksom rycker man till och får en liten sån smäll i ansiktet och bara aj, det här var det liksom dysfunktionellt i kapitalismen.
Mm.
Och ett sånt här moment av känslan fan vilket icke-fungerande element i vårt ekonomiska system fick jag förra veckan när jag kollade på programledaren Carina Bergs Instagram.
Mm.
För hon berättade då i en liten video där att hon har gjort ett nytt litet mini-tv-program på webben. Hon är programledare.
Mm.
Mm, och då handlar det om hudhälsa. Och det heter så här, Hudvårdsskolan med Berg och Dr. Gillbro. Och Dr. Gillbro är då en hudexpert som heter Johanna Gillbro. Och som det hörs på namnet så är det då någon form av en slags... det här programmet har formen av en slags skola.
Mm.
Där man ska lära sig saker om hudvård. Och så har de så en svart tavla och det ringer in och sådär. Det låter så här.
Det här är min nya kompis Johanna.
Hej.
Hon är ett geni. I alla fall när det kommer till hudhälsa. Det Johanna inte vet om hud, det är inte värt att veta. Ofta när Johanna berättar saker om hudvård för mig så ser jag ut så här. Va? Är det sant? För det visar sig att det mesta jag vet om hudvård är lite utav bullshit. Nu ska ni få följa med på när vi pratar om myter, olika sanningar och mirakel. Allt om hudhälsa blir nu.
Vad är det?
Jag bara såg framför mig hur Carina Berg sa hela den där harangen och sen så tog jag upp en pistol och stoppade mot tidningen. Och bara fick den bilden i huvudet.
Men det ska handla om myter och olika sanningar och mirakel.
Mm.
Och det låter väl bra att man ska lära sig mer om huden.
Men det är liksom en reklamfilm då?
Ja, men precis.
Som
exakt.
Är, ja.
Det är ett, och det står också liksom att det är gjort det här programmet i samarbete med ett hudvårdsföretag.
Mm.
Och den här experten Johanna Gillbro är anställd och liksom delägare tror jag i det här företaget och Carina är också vad heter det, sitter i styrelsen och är delägare och så där, i det här företaget.
Mm, okay.
Så det ser ut då som en skola med en svart tavla och det ska vara vetenskap och de har vita rockar. Och, men det är ju troligt då att det de kommer komma fram till är att den objektiva vetenskapliga sanningen är att man ska köpa deras produkter.
Mm.
Det lustiga är att det fanns nästan exakt ett sånt här program på SVT för typ ett år sedan.
Mm-hmm.
Som hette Sanningen om hudvård.
Just det.
Och där medverkade samma expert. Alltså hon, den här Johanna Gillbro, var också med där i liksom en expertpanel.
Aha, okay.
Och i det programmet så var det liksom ett team av experter. Och liksom frågan de ställde sig var ja, men ungefär lite samma här. Det finns så mycket bullshit, det finns så mycket myter. Hela det här liksom enorma... industrin kring hudvårdsprodukter. Och man undrar ju då liksom såklart, så stämmer det att hudkräm som kostar så jävla mycket och är så himla krånglig och tar så jävla lång tid att hålla på att sätta på sig och liksom ruinerar kvinnor och tar all deras tid för att de absolut inte vill känna sig, säga att de ser gamla ut, och att den här, man exploaterar den här rädslan då, så att de håller på sig mycket med hudvård. Men funkar det?
Mm.
Det undrar man ju. Och då gjorde SVT ett sånt här program då, utan, som inte är sponsrat av ett företag, utan utan ekonomiska incitament, och testade med en panel ett antal olika hudpreparat. Men vad kom SVT fram till i sitt test då?
Så vad kom vi då fram till i det här testet? Vad fungerade? Jo, BHA och niacinamid kan göra huden mindre oljig. AHA kan göra huden slätare. Retinol kan påverka rynkor. Men vårt test visar att billig fuktkräm, både placeboprodukten vi testade på labb och de andra fuktkrämerna som används som kontrollprodukt på våra testpersoner, slog alla retinolprodukter och anti-age-produkter.
Det de kom fram till var att sån här billig fuktkräm, de tog exemplet Nivea, som är en sån här burk som man kan köpa på apoteket, kostar 29 kronor.
Mm.
En sån här blå burk. Det var bättre än alla retinolprodukter och alla anti-age-produkter.
Okej, det är ju otroliga nyheter då. Att retinol är då något väldigt dyrt, antar jag. Som man, och det kan hjälpa mot rynkor, men billiga fuktkrämer hjälper mer. Så det är inte ens, okay, så det är inte, det, alltså, det är inte ens att det är lika bra att köpa något billigt. Det är bättre.
Det står så här om retinol.
De dyra gör det ju rynkig.
Alltså det finns liksom, retinol är en sak som, det finns vetenskapliga bevis för att det kan bidra till förnyelse av kroppens proteinkollagen som kan göra huden slätare. Men retinol är väldigt känsligt mot syre i luften och för temperatur. Så därför så är det väldigt svårt att veta om de ger effekt när de appliceras. För risken är att substanserna har brutits ner redan och sådär.
Och Gillbro var experten, och var, den, var det hon som pratade här till och med? Eller?
Nej, hon var med i en panel. Ah, okay, och hon blev ganska förvånad över det här resultatet och sådär. Men det fanns liksom många. Hur som helst, eftersom det redan har gjorts en sån här hudvårdsskola där man ska ta fram sanningen om hudvård, och den kom fram till det här med att den här krämen som kostar 29 kronor var lika bra, bättre än de andra, då hade man kunnat stanna där, va?
Ja.
Men nu så, eftersom vi lever i det här ekonomiska systemet då, så, måste, så blir det så att ett år senare så kommer det en ny sån här hudvårdsskola som är gjord på samma sätt med samma slags fråga. Men nu är det ett annat resultat då, som är att det är kanske det här företagets produkter som då kostar 799 kronor för en sån flaska nattkräm.
Mm.
Att det är den man ska köpa då istället.
Mm.
Ja, man tänker sig att det är resultatet. Nej, men jag tänkte bara på all den tid det tar då för alla människor. Dels att titta på alla de här filmerna och lära sig inom citationstecken de här nya sakerna om hudvård. Och sen ska man köpa de här produkterna och man ska hålla på med dem. Får inte ta de här människorna som har gjort de här filmerna och håller på med allt där. Det är väldigt lång, ineffektiv, dysfunktionell omväg som man måste stå ut med. Bara för att vi lever i ett ekonomiskt system där det hela tiden måste ha tillväxt.
Om vi hade kunnat ha större inslag av planering i ekonomin, hade vi inte gjort det här.
Nej. Precis. Jag menar bara att det här är vår brödkö. Att liksom hela tiden som en sån groundhog day undersöka om hudvård funkar. Vi har ju ett rätt så kort liv, va? Vi är en kort tid här på jorden. Och det vi måste göra är att liksom ständigt hålla på med den här då kampen för att förstå om hudvård funkar.
Och att det alltid ska vara det där formatet, nu är det skola. Och så pling, pling, och sådana så, ljud, och så kommer ring upp skyltar och sådär pickt, klippt infotainment.
Precis, och så står det kanske låt stå, skrivet med krita.
Ja, det är tråkigt att det bara måste pågå och pågå.
Ja, men exakt, det måste pågå, va? Och det kan kännas lite som att vad ska man säga, det är ett ineffektivt slöseri med livstid.
Ja, precis. Kan vi...
Livet som är ju då, det är det man försöker stoppa också. Det blir paradoxalt. Man försöker stoppa åldrandet. Alltså man vill ju inte att livet ska ta slut.
Mm.
Av någon anledning. Som man inte riktigt förstår. När man tittar på innehållet. Kan jag få... 50 goda år till att smörja in mig själv med olika produkter. Och lära mig saker om olika sådana här kemiska formler.
Mm.
Det verkar tråkigt. Men ja. Mot alla odds så vill man då förlänga det och vara ung så länge som möjligt. För att kunna ägna ännu mer av sitt liv åt det här.
Mm. Alltså,
det känns som ett ämne som också känns väldigt svårt att verkligen, alltså för det är så jävla mycket snack hela tiden om så, nu ska vi få reda på vad som är sant och nu ska vi ha fakta och sånt.
Mm.
Så känns det ändå hela tiden som att det bara är något konstigt tugg hela tiden som är så jävla diffust om alltihopa liksom. Man blir liksom som, det kan ju inte vara så att det är en helt gigantisk industri som bara, alltså som påverkar så himla lite och som är bara mer eller mindre meningslös.
Ja. Men det är väl bara, det är väl som en, det är väl att folk tycker att det är kul, en kul hobby och inte vet jag, det är väl som att hålla på med och bry sig om fotboll eller astrologi eller något.
Nej,
eller jag vet inte.
Jag tycker inte det, för att jag tycker det skiljer sig, för det finns vissa som är så bara, ja men För det kan jag tänka, med smink till exempel, eller så bara, ja men det är ju en estetisk verksamhet, det är liksom, för det är roligt att hålla på med smink och man ser annorlunda ut och smink och sådär.
Mm.
Men hudvård, jag tycker att om man säger att man tycker det är kul, då står jag faktiskt inte att jag vad man menar. För det är ändå bara att smörja in någonting i sitt ansikte.
Mm.
Liksom, då tycker jag att man har liksom stretchat uttrycket för vad som är kul och vad som är en hobby och sånt för långt.
Ja. Men det ger en bara då en härlig känsla. Alltså det är ungefär som att det är skönt efter att man har tränat och sånt där, bara att nu har jag gjort den här rutinen. Och så
jo,
bara,
exakt. Precis. Men det som är grejen, precis, men det som är motorn i att det är en skön känsla, det är ju att man har jättemycket ångest för att man känner att man måste vara vacker.
Mm.
Och att man känner att man inte får åldras eller ha ful, dålig hud. Och liksom den ångesten har man hela tiden, och sen då när man liksom smörjer in en sån häxbrygd så får man liksom känslan att så här, nu har jag tagit tag i någonting. Nu är jag på rätt spår. Nu gjorde jag någonting för mig själv. Nu gjorde jag någonting som liksom kändes bra för mig. Nu känner jag som, men liksom själva liksom, det är ju som att så här, någon som ha anorexi för en jätteskön känsla av att inte äta lunch.
Mm.
Men liksom, och det kan man kanske kalla någon slags hobby.
Mm.
Men är det bara för att det känns skönt?
Nej, just det. Det är som det här att man gillar att vara, man gillar att ha kontroll och vara on top av någonting och så här, nu är jag en aktiv liksom, jag är en agent, men att det är liksom ångestladdat för att det är en sån sak som är en illusion, det är bortom din kontroll. Jag fattar vad du menar, att det är mörkare än att vara intresserad av smink, för att det är mer bara, handlar bara om ångest och du håller på med något skit som inte gör någon skillnad.
För det finns en slags metod för att föryngra huden som att man har en rulle som så här rollar, så hörde jag någon som gjorde reklam i en podd för den rullen.
Mm.
Och så är det så här, då ska man rolla sin hals och sitt dekoltage och sitt ansikte varje dag, kanske 2 gånger om dagen med den här rullen, för att huden ska bevara sin spänst, och så sa de i den här podden. Och det är ännu bättre att börja när man är ung, alltså riktigt ung, att hålla på med den här rullen varje dag.
Mm.
Så att liksom när du är kanske 16-17, så redan när du har jättefin hud, så ska du liksom så här ägna alla år som du är ung och vacker och ska ha ett roligt liv, ska du ägna åt att rulla med en sån rulle på ditt ansikte.
Mm.
Det upplever jag som liksom ett dålig liksom en dålig livs. Det är en dålig livshållning. Men då är det möjligt att det är ångestdämpande. För att man känner att den rullen hjälper en att ta kontroll över då, liksom den här förklarliga grejen. Att man ska förintas och sådana saker.
Mm, just det.
Men, och då liksom så här, när man håller på mycket med att man ska sälja saker och sånt, så kan man ju exploatera de här känslorna. Mm. Man måste ju, för att vilja köpa något, måste man ju ha lite ångest och vara lite rädd och så.
Mm.
Och känna sig lite dålig. Och då, om man har de här väldigt negativa, hemska tankarna att man ska förfalla och det får man inte göra och så, då kan man ju känna sig lättad om man kan konsumera någonting som gör att det kanske inte känns lika mycket så.
Mm.
Men då är det ändå det man, då får man ändå på något sätt säga att det man gör är att exploatera den känslan då. Och då att säga så här, det här är något som kvinnor så här gör för sin egen skull och för att det är roligt och det är för en mysig hobby och sådär. Då upplever jag att det är lite liksom, alltså man kan inte någon säga det i alla fall, att det inte är men att det är fucked up. Att det är fel saker att ägna sitt liv åt.
Men att det blir att jag har liksom, att säga att min hobby är hudvård, det är ungefär som att säga att min hobby är att andas i fyrkant. Men då säger vi så. Säger tack och förlåt.
Vi hörs
vidare. Vi hörs vidare snart. Ha det bra. Tack för den här veckan. Hej.